Ja, fint. Ja, tack för välkomsthälsningen. Och jag har lovat här att korsera lite över en västkustsocken. Det är alltså inte på något sätt något vetenskapligt studie bakom. Jag har inte på något sätt gått till källskrift eller på sådant sätt, utan det är bara vad jag själv minns ifrån min barndom och uppväxtår och vad äldre människor har berättat. Och så kanske en eller annan uppsats som jag har läst också i hembygdskalendern eller någon annan litteratur. Femsjö är en liten västbosocken. När jag var barn så var det väl 500-600 människor. Och nu lär det väl inte vara knappt 300. 300, ja. Det var ända till 16 eller 17 tror jag, eget pastorat. Men blev då lagt till Perjaryd och Långaryd och tillhör alltså Långaryds pastorat. När man tänker på sån där liten församling så är det ju underligt att den har kunnat fostrat och släppt ut så mycket präster som den har. Det är ju det som den kanske allra mest är känd för, att därifrån har kommit många präster. Det var då på 1700-talet och 1800-talet. Jag tror att det är biskop Rundgren som en gång präglade uttrycket västbofromhet. Och jag tror att det har en viss riktighet det. Ni känner väl till att vårt stift har olika fromhetsfärger i olika delar. Det är lite annorlunda omkring Jönköping eller omkring Växjö. Och jag tror att det är riktigt alltså att det är en viss nyansering av fromhetslivet i Väsbo som ger skäl för att kalla det för en Väsbofromhet. Det har fått inflytande från många olika väckelserörelser. I botten ligger naturligtvis den gamla ortodoxin och enhetskyrkan Sverige där. Men så har det kommit då väckelserörelser utifrån. Hovianismen fick ett ganska starkt insteg där i Väsbo. Jag ska bara nämna där Arvid i Sunnebo. Ni hade kanske inte hört namnet för. Sunnebo är inte häradet eller kontraktet, utan det var en litet ställe i Gnosjö där denne Arvid bodde. Han var först dräng hos Ho i Svenljunga. Och det sägs att när Hodo låg på sin dödsbädd så överlät han åt denne Arvid att fortsätta väckelsen, rörelsen där. Och han betydde ganska mycket i Väsbo, denne Arvid. Inte minst präster kom till honom för att få undervisning om den väg som draget i livet. Det är också väckelse från Sellegren som väl kanske mer känd. Den sellegrenska väckelsen. Det var också mycket präster som förde fram den. Jag ska bara nämna ett namn. Det var kyrkoherden i Långaryd som heter Josef Bexell. Han hade först påverkats av hovianismen. Och lite väl kanske utav nyevangelismen också. Han var gärna sedd gäst hos mormor på Herrestad. Det är väl kanske Stenvall skriver där att han hörde väl ändå närmast till den sellegrenska väckelsen. Det är om denne Josef Bexell som Älvblad skaldar viset bodde på hans tunga. Han var till himmelriket lärd. Och därför stod han för oss unga så upphöjd och så vördnadsvärd. Han betydde mycket, inte minst för Långaryd och Färjaryd och Femsjö. Så nämnde jag här mormor på Herrestad. Där kom alltså nyevangelismen in. Hon arbetade på en friare former. Där var missionsdagar varje månad. Och där kallades präster. Denne Bexell var väl sedd gäster. Också Peter Fjällstedt, när han kom hem från sin missionsgärning, så var han ofta där på Herrestad. Där var en kommunister i Perjaryd som hette Hadders. Och denna Herdes var också ifrån ungdomen inne på denna rörelse och kom att bli en mycket känd gäst där på Herrestad. Han förde också över till Färjeryd denna friare verksamhet. Han organiserade upp det i församlingen och i rotarna där utsåg lekmän som skulle ha ansvar för den här sammankomsterna, missionssammankomsterna, och de skulle kalla talare. Han arbetade under fria former och lär också ha invigt missionshus, var väl anslutet delvis till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det där det sågs inte med blida ögon utav prosten, och han fick varning utav den, och sen blev han kallad till biskopen Hörlin och fick en ordentlig utskällning. Men det bekom honom inte så mycket, utan han fortsatte sin gärning som han hade börjat. Men vad biskop och prost inte kunde åstadkomma, det åstadkom fromma lekmän, kvinnor. Det kom till Torup, en grannsocken till Femsjö och Färjaryd och Långaryd. En präst som heter Theodor Valerius som hade lärt utav Schattau och helt gått i hans stil. Det blev en stor folkvandring till Torups kyrka också ifrån de här granngränsande smålandssocknarna. Och han undervisade ju, som ni förstår, i ordens ordning och också poängterade mycket att om man var oviss om vägen så skulle man rådfråga sin lärare, prästen. Och det här gjorde att den Herdes, när han kom i beröring med sina församlingsbor, förstod att de hade fått en djupare kunskap än vad han själv hade i dessa ting. Och de sa till honom direkt att han skulle sätta sig i förbindelse med Valerius. Och det gjorde han. Och den kontakten fortsatte också sen när Valerius kom till Göteborg och som fängelsepredikant där. Och det hade till åstadkom den här samvaron med Valerius att denne Herdes förstod att han hade farit vilse i tron och att han också gjorde offentlig avbön i Färjarys kyrka och erkände att han farit vilse då han lärt att man kunde bli ett Guds barn utan verklig syndaånger. Och det märkliga skedde det att den väckelse som hade börjat liksom med frikyrkligt förtecken, det följde denne Herdes när han nu gick över till schattalonismen, när västkustfromheten, och det följde i stort sett honom. Och så kom det alltså in också in den schattalonska väckelsen in i västkustfromheten. Och ska jag karakterisera västbofromheten och särskilt då i Femsjö, så tror jag att man kan inte göra det bättre än med det uttryck som Viktor Södergren har i sin prästmötesavhandling Vägen som vi gått och vägen tillbaka: en rätt evangeliserad schattaunism. Och då går vi till Femsjö där. Hur var det då vid denna tiden där i Femsjö? Ja, det var en kyrkoherde som hette Eggets. Och han kom sen att bli kyrkoherde i Vislanda, där jag har varit den sista tiden. Jag vet inte mycket om denne Eggets. Jag har hört lite gamla pratar. Jag har fått två saker som jag har hört om honom. Han var sträng och han kunde plöja bra. De hade ju sina jordbruk. Och det där, det tror jag att han fasta på, att han då förkunnade väl lagen i hela dess skärpa och klöjde djup med lagens plog. För hans efterträdare som sen kom, Karl Magnus Svensson, som var pietistisk fromhet och sådde frikostigt ut evangeliet sed, han fick uppleva en verklig skördetid där i Femsjö. Det blev en verklig väckelse. Denne Svensson var en stor folktalare och samlade mycket folk. Han talade gärna och ofta och i Femsjö, men också mycket gärna for till andra församlingar när han blev kallad. Och det är väl för oss kanske lite ovant att tänka sig vilka väldiga skaror som samlades. Det berättas att kyrkorna räckte inte till. Man fick ta ut fönstren i kyrkorna så att de som var ute på kyrkogården skulle få höra. Och när det var vederligt så att det gick, så hade man ute på kyrkogården dessa andagsstunder och gudstjänster. Denne Svensson, han tog sig före en sommar att predika, har väl en slags bibelutläggning, över bilderna i Vemsjö kyrktak. Vi som har varit i Vemsjö kyrka vet att det är bilder i taket, och det är en målare på 1750-talet, tror jag, en kontofejare från Odensjö, som har målat det här, och som förlaga lär han ha haft Müllers Guds kärleks lov, om ni har läst den andagsboken. Det var väl en tysk upplaga som hade bilder där, och där tog han den. Det är skapelsen till exempel, där är yttersta domen, där är den heliga skrifts ingivelse, det onda samvetet, där är dygder som ödmjukheten, där är laster som girigheten, och så vidare. Och det tog han sig för, alltså, att ta en bild i sänder och tala över den. Och det där, det spred sig till olika socknar, och det blev en väldig vandring till Vemsjö kyrka. Jag vet inte vad den rymmer nu. På den tiden tror jag att den rymde 350-400 personer, gör det nu ungefär. Och där kom över 1000, så ni förstår hur trångt det var. Och när han hade fullgjort det här, så började han sedan en annan sommar och predikade över uppenbarelseboken, och att ta de här profetiska ordet i världshistorisk belysning. Det är inte det lättaste av allt. Den som har försökt att ge sig in på uppenbarelseboken och tolka den. Inom parentes kan jag säga, jag minns en gammal man som kom till Gelmöjden och ville ha en utläggning av något ställe, om det var den sjunde basunens sjätte del eller något sånt där. Och Gelmöjden, han försökte och klarade så gott han kunde. Och när han hade slutat, så tittade gubben på honom och sa: det är inte första gång rätte lärare har varit vild i uppenbarelseboken. Det gick här. Ja, men i alla fall, detta, det samlade också väldigt mycket folk. Och jag har berättat detta för att ni ska få en känsla av vilken stämning det var i församlingen. Att när en kyrka som rymde 300-400 fick 1000 människor om söndagarna. Det blev en, för unga människor också, en dröm att komma i tjänst i en sådan församling och i sådan tjänst. Och Vemsjö har ju känt för att där hade utgått många söner som har blivit präster. Där på 1700-talet var det till exempel en liten bonde i Frillhult som hade 4 stycken söner som blev präster, alla 4. Och här nu med denne Svensson på husförhören hade han lagt märke till några pojkar som han tyckte var lämpliga som prästkandidater. Och så lovade han att läsa med dem, och så började 8 stycken på en gång. Och alla 8 fick tjänst i kyrkan, 7 som präster. Och den 8:e, han blev kantor och organist. Han slutade väl som organist och kantor i Sankt Peters kloster i Lund. Det är en av de där prästkandidaterna, var prästens egen son. Det man kan fråga sig, hur en sån där liten församling, och på den tiden när det egentligen bara var prästsöner som läste till prästerna i varje stor del, och sån här småbrukare som där var, att deras söner kunde komma i större skaror in på det. Walter Eljeskog skrev en liten artikel för några år sedan i Hembygdskalendern, där han ville söka visa detta, att prästen levde på den tiden som bonde bland bönder, och prästens döttrar blev ofta gifta med hemmansägare. Inte så få utav prästens söner blev också, köpte en gård och blev hemmansägare. Och sedan deras barn igen, de längtade efter att bli som morfar eller farfar. Och fick väl också hjälp ute släkten, och så kom det bli så att de kunde få hjälp. Det är väl en förklaring, men också detta med det intensiva kyrkliga livet som levde, så tror jag också att det påverkade en hel del. Och Svensson, han sökte ifrån 5 till Södra Ljunga, och han efterträddes av Gustav Ascarius Lindblad, som väl tillhörde närmast den Sellegrenska väckelsen. Han tillträdde, eller blev vald 1885, och på midsommardagen 1886 installerades han. Och då var det underliga att det var också prästvigning i denna lilla Femsjö kyrka. 6 kandidater vigdes till präster där. Det var väl en slags biskopens hedersbetygelse inför församlingen, att den hade, därifrån hade kommit så många präster. 2 av dem som vigdes till präster då var också söner från Femsjö. Denna Lindblad, biskopen karakteriserar honom som blomman bland stiftets präster. Han var framförallt själavården, som han var hans hjärtebarn. Det sägs att han aldrig var så glad som när han genom antingen samtal eller genom brev kunde leda en av sina synders sörjande människa till frid med Gud. Han hade verkat innan i Hallaryd och Härlunda, och det lär finnas rätt många brev i själavårdsärende som finns i de där församlingarna. Kanske också det finns i Femsjö. Jag vet inte så noga, men det jag skulle tro. Men det blev väl inte så många, för där var han ju. Men att han skrev och uppehåll förbindelsen där med Härlundabo och Hallarysbo. Jag vet att de har rätt många brev där nere. Han var en vandrarpräst. Han gick till hemmen, besökte gamla och sjuka och unga och gamla och talade med dem. Det var också många som kom till prästgården i enskilt samtal för att få vägledning. Om söndags efter gudstjänsten samlades alltid folk i prästgården, och man där samtalade över dagens finningsämnen, antingen med ledning av predikan som hållits eller också med hjälp av en postilla. Det var framförallt 2 böcker som Lindblad läste, också sedan han blev gammal och inte kunde längre fortsätta sin tjänstgöring utan måste ha hjälpepräst. Men han läste varje dag i sin bibel och i Anders Norborg, den fallna människans salighetsordning. Och det sägs att alla som besökte honom, så fick ingen gå utan att de först hade tillsammans med sin gamla kyrkoherde läst ett kapitel i Bibeln eller ett stycke i Anders Norborg. Han lade sig mycket i vind om att det var rätt förkunnelse och rätt lära. Men han var inte utan humor heller. Gelöjden berättar för utav de hjälpepräster han hade, så var det Källstrand som dog som kyrkoherde i Stenbrohult, och så var det Gelmöjden som väl var längst där som hjälpepräst. När han blev så orkeslös han kunde inte raka sig själv, så berättade Gelmöjden att en gång när han rakade honom så frågade han om farbror har några plågor, och då sa han att det har han inte utom när du rakar mig, sa han. Och han blev lite återkalkad med, för en gång när Gelmöjden kom in där så hade han inte Bibeln och Anders Norborg, utan han hade en kokbok och läste. Och det tyckte Gelmöjden var lite för enkelt, så han sa att nej, men farbror ska inte läsa den boken, jag ska gå efter en annan som är lämplig. Varför det, sa han, jag har inte funnit någon lillolära i den boken. Ja, denne Lindblad, han efterträddes ju sen av Gelmöjden, eftersom församlingen upphörde att vara eget pastorat, så kunde Gelmöjden bli vald. Och då med Gelmöjden kom ju schartaunismen in där igen, kanske renare och starkare än den Haddes hade förmedlat. Jag tror inte att Växjö stift har haft någon renare schaktarianer, om man nu ska använda det ordet, det vill de ju inte på västkusten, det kan man väl ändå i brist på bättre göra. Jag tror inte att vårt stift har haft någon renare schaktarian än Gelmöj. Och han var stor både som homilet och som själasörjare och som också kateket, eller vad ska jag säga, katekismus eller vad man ska kalla det, han i undervisningen. Hans predikan, det var ju nordens ordning. Han ville alltid ha ingång, exordium, och de präster som inte hade det, det tyckte han inte om. Han sa det som att gå in i ett hus där det inte finns någon dörr att gå in i. Han hade alltid tredelad tillämpning, talade direkt till de sovande, de uppväckta och till de benådade. Men han var nog större som just när det gällde att undervisa. Och det älskade han också allra mest. Han hade varannan söndag katekesförklaring i kyrkan efter gudstjänsten. Och det var nästan en hel timme som det tog. När nattvard skulle firas så söndagen före så kallades den här katekesförklaringen för kommunionförhör. Men det var i själva verket en katekesförklaring, en katekesförhör. Bara det att de sista 10 minuterna gick han över till nattvarden och talade om den. Husförhören, de älskade han ju också. Och de var grundliga. De började väl vid 12 eller 1 och så höll på till 5-6 på kvällen. Och det började ju med förskrivningen. Och sen var det lilla katekesen och det gick han ifrån en till en. Och de fick läsa det här, förklaringarna och allt sammans. Och sedan så var det en utläggning av 1878 års utveckling där, i nästan ett par timmar. Och sen blev det kaffe. Och sen var det något föredrag över aktuellt ämne. Det kunde vara dansbaneländet som det var på den tiden. Eller det kunde vara nykterheten. Det talade han ett par gånger om och ville verka mycket för ett nyktert samhälle och folk. Men varnade alltid för att gå in i nykterhetsföreningen. Det tyckte han inte om. Och så var det salmsång och bön och sån och andaktsstund därefter. Även konfirmationundervisningen blev väldigt grundlig. Vi började i oktober och så höll på till fram mot midsommar. Och vi gick 2 dagar i veckan i början och 3 dagar mot slutet. Och så 4 timmar var gång. Och där hade vi katekesen naturligtvis. Och så hade vi bibel och psalmbok. Och så var det en särskild grundbok där han hade samlat från olika, mest väl från Schartaus katekeser. Och de första åren så fick han väl diktera lite och de fick skriva ner. Och sedan fick de skriva lite hemma vad de kom ihåg. Och så var det yngre syskon som hade den där, sina äldre syskons anteckningar, och så fick de komplettera den. Så med tiden blev det ju att varje hem nästan hade sån här grundbok. Och det var mycket grundlig undervisning. Jag kan nog ärligen säga att när jag kom till Lund och läste dogmatik fick jag inte mycket nytt. Även Ansens gudomsbevis, det hade vi ju läst. Det hade vi haft konfirmationen. Vi fick lära oss mycket utan till, men han ville alltid grundligt efterforska att vi fattade och förstod det. Och det där kunde få rätt så drastiga uttryck ibland. Jag minns han hade talat om Bibeln som den stora, rena, djupa källan. Och ifrån denna djupa, fina källa, där kom sin små rännilar. Det var predikningar och andaktsstunder och bönböcker och sånt där. Och sen skulle han kontrollera om vi hade fattat det där. Så han frågade, om man nu tar den Bibeln som den djupa, stora källan. Och så jämför med de predikningar som jag har hållit här om söndagarna. Vad ska vi säga då om predikningarna? Usla brunnar som inte håller vatten. Det är grund. Sen en gång har han talat om försoningen. Och nu var det ju så att vi var där 4 timmar och vi hade en del av oss rätt lång väg, så det tog nästan ett par timmar att gå, så det blir ju en 8 timmar man var borta. Då måste man ha lite mat, så vi hade en rast efter 2 timmar och hade smörgås och mjölk med oss som jobb. Och så då han hade talat om försoningen, så kom han ut där och så sa han till mig att du kan komma in och äta dina smörgåsar på expeditionen. Och så tog han fram Göteborgs stiftstidning. Och där var 2 artiklar i den. Den ena var ett försvar för Waldenströms försoningslära. Och den andra var skarp kritik av den. Och så bara att jag skulle läsa den och så säga vilket jag tyckte bäst då. Ja, tror ni kan inte vara en konfirmant i det nu? Och jag läste igenom det och jag tyckte det hade stigit bra bägge två. Så att jag fattade inte den och finnaste. Utan när han frågade mig så sa jag det att jag tycker det hade stigit bra bägge två. Och jag gick han runt lite där så sa han, men om du skulle välja, vilket tyckte du då bäst? Och jag vet inte om undervisningen ändå hade gett något lite frö, för jag sa den som hade kritiserat. Där, och då var han nöjd med det. Ja, alltså det är bara ett exempel på hur han försökte ändå kontrollera om vi fattade och förstod någonting utav vad som förra hade. Sen är det ju också det med själavården. Jag är glad över att jag ändå har varit med på den tid då man såg att människor behövde komma och tala ut om det som tryckte och tyngde den. Både Lindblad och sedan Gillöjden hade sådana som kom regelbundet för att få samtal om i andliga ting. Och jag minns från min barndom hur det satt några stycken i hallen och väntade på sin tur när det var någon inne i samtal. Jag tror att det är väl någonting som vi har kommit till senare med bikten och allt detta. Och att det är en stor tillgång om det kan fungera. Och att människor verkligen får den hjälp som de behöver. Gemmen var ju också en vandrarpräst som gick ut och in i hemmen och kände sig hemma där. Och där är nu ett par saker som jag särskilt har tänkt på när jag har i tankarna gått tillbaka till min barndom och uppväxt då. Och som sett i relation med vad som man ibland nu hör om kyrkan. Det första det är detta att man har så ofta talat om att på 20-talet då blev det de tomma kyrkorna. Och att man inte hade nattvardsfirande mer än ett par gånger om året. Ibland kanske inte det. Och att det var tomt och ösligt överhuvudtaget. Jag har inte den känslan. Det, hur underligt det låter, så ända tills jag blev prästvigd hade jag nästan alltid firat högmässa i fullsatt kyrka. Där i Bämsjö fick man alltid stå när man blev så gammal så att man inte satt i mors knä. För det var så fullt. Det var bara på passionspredikningarna, då var det inte fullt. Och Gilmöjden klagade för biskopen det. Och så sa biskopen, hur många har ni? Ja, det är inte mycket över 100, sa han då på passionspredikningen. Ja, men det var väl inte så farligt. Ja, men det är mest kvinnor, sa Gilmöjden. Ja, det vet väl pastorn, sa han då, att det var kvinnorna som höll ut längst vid Kristi kors. Ja. Och nattvarsgångarna, de var ju bara var 6:e vecka. För det lär väl fatta och ha präglat det att det skulle vara någon slags lämplig tidsintervall. Men det var alltid många omgångar som kom där, duklag alltså, vid nattvarsgångarna. Och det var ju mycket långa skriftetal. Och predikningar, gudstjänster. Men man hade inte när man växte upp den känslan av att det var drygt ändå. Det kom sen när jag kom från prakten och hörde vad heter han, Lindberg, och vad han hette, som vi kallade Heliga Vrede. Han sa att vi får inte ha mer än hel gudstjänst, det får inte vara mer än en timme. Och det hade jag aldrig tänkt på, att det skulle behöva begränsas på något sätt. Ja, sen var det andra. Det var detta att prästen inte har någon kontakt med människor. Det har ju så ofta sagts detta att prästen var så skyhögt över och hade inte alls kontakt med folk. Jag vet inte vem som hade mer kontakt med människorna än prästen. Han hade ju alla möjligheter till detta och levde med dem. Det jag nu bäst känner till, det var under Gillmöjdens tid. Han var mycket intresserad av sjukvård och läkemedel och sånt där. Så att när någon hade skadat sig, huggit sig i foten eller skurit sig i fingret eller något sådär, så gick man till prästen och få det ombundet och omsett. Var någon sjuk där hemma, så gick man först till prästen och sa han att det är så pass allvarligt så det får ni söka läkare. Och så gjorde man ju det, annars sa han kanske att vi får vänta tills imorgon och se om det febern stiger eller faller och gav och hår. På den tiden var det ju ofta så med att sinnessjuka vistades i hemmen. Och de kunde ju vara ibland lite oregeliga, och då fick det vara vakter, och det var roten som stod för det där. Och man skulle, det byttes man till, alltså kväll efter kväll gick över hela laget där att de skulle vakta. Det var alltid prästen som började. Han var alltid med det. Var det något som var på tok någonstans, om de var oense eller svärmor var han för oregelig, så var det prästen som skulle dit och skrifta dem och ställa i ordning. Det, man levde precis där, och han hade liksom gemenskapen där. Man kan inte se annat än att det där fungerade och att han var med ibland dem. Sen var det ju, som jag nyss sa här, att under Lindblads tid så samlades man uppe i prästgården på söndags, efter söndagsgudstjänsten. Det fortsatte under Gillmödens tid också. Jag kände ju till det därför att jag i de där åren fick vara lite i prästgården. Och där på lördagskvällen så dukades det alltid i stora salen till en 25-30. Ingen var bjuden, men man visste ändå att de kom. Och där hade han väl ofta katekesförhör, eftersom han älskade detta. Och även annars kunde man samtala om. Där kunde han också ta upp sådant som irriterade honom. Och det kunde också få svar. Det började redan då att bli ödegårdar. Och där var ett sånt där gård som hade sålts, och då blev det ett hus över. Och det var någon förening, tror jag, som hade köpt det. Och där skulle bli dans. Och det blev han ju väldigt ängslig för. Och också ryktades det om att det skulle bli frikyrkomöten där. Och det var också nästan lika illa. Så att då var han orolig. Han höll ett tal på gången där i kyrkan och varnade för det där. Men så tog han upp det där i prästgården när de var församlade där. Och då kunde han ju tala mera fritt ur hjärta. Så att han sa då till sist där att nu blir det så illa här i Sverige, i Femsjö, så jag ser ingen annan utväg än att jag får söka mig härifrån. Och då var det en av de där chalettprydda damerna som sa till honom, var någonstans i skriften står där att herden ska fly när ulven kommer. Ja, det sådana där svar kunde man nog få. Det berättas om Lindblad att han inte var alldeles förtjust i att det kom så mycket folk utifrån de andra socknarna till Femsjö. Och framförallt så tyckte han inte om att det kom ifrån Gällentofta, för dit hade kommit August Hjelmgren, som ju blev, som ni vet, köpte i Karlsvik och som blev gammalläsarnas store hövding. Han var renlärig på alla sätt och en fin präst i sin prydno. Så att det tyckte Lindblad att det var alldeles onödigt, så han sa till dem att de ska inte gå över ån och hämta vatten. Men då svarade de som det lär ha funnits andra gammalläsare också i Växjö som har svarat sådär. Det är riktigt, man ska inte gå över ån och hämta vatten. Men det är nu en gång så att man vill gärna gå dit där vattnet rinner klarast. Och det är ju inte så illa svarat det. Ja, Jag fanns då inte några skuggsidor där i Femsjö. Ja, det tror jag att man kan ändå säga att det fanns där. Jag kan inte frita mig från, nu får du inte skvallra för mycket från det, ett visst högmod. Walter Elgeskog är inne på det i sin lilla artikel där. De var mycket släkt med varandra och de härstammade från kända prästsläkter. Det var Frisarna och det var Anastadius och vad de heter alla. Och det var de där släkterna, och de hade köpt gårdarna och hemmansägare var de. Och de ville inte gärna släppa in eller blanda sig med andra. Så att kom där inflyttade, så kände de sig nog rätt utstötta länge innan de blev liksom upptagna i det hela. Och det är väl också så att det kanske inte är så nyttigt att alltid känna detta, att vi är den som har de mesta kyrkobesöken, vi har de flesta nattvardsgästerna stiftet, vi har de flesta högsta kollektsiffrorna och sånt där. Det blev gärna en viss där vi är bäst. Det man kan nog inte ta det. Sen är det också det att när alla gick till kyrkan så blev det nästan lite, och ändå även om väckelsen brann starkt, så blev det ändå rätt mycket av vanekristendom som inte gick särskilt på djupet. Min bror berättar när han konfirmerades, så var han på väg till kyrkan, så en granne var också med, och det var första böndagen och det blev dåligt väderlag och väder, och de hade ju 7-8 kilometer att gå, och den här grannen som var rätt i hög ålder, han blev tröttare och tröttare och tyckte det var tristare och tristare i det här vädret, så han började att svära rätt bra, så sa han, slutade han, hade det inte varit botdagen så hade jag nog stannat hemma. Jag vet också utav mina kamrater, vi gick alltid till kyrkan. Det var bara ett par linsultarpojkar som inte gick till kyrkan, och så var det en annan man som bara gick, han var jul, men inte annan. Men annars gick alla till kyrkan, det var alldeles självklart. Och vi före konfirmationen gick vi dit, där vi träffade våra skolkamrater där, och när konfirmationen gick vi dit, och efter konfirmationen gick vi till kyrkan, där träffades vi, där möttes vi. Men när mina kamrater kom till andra församlingar där inte denna kyrkliga sed var, så slutade de gå till kyrkan också. Det var liksom det fick ingen fortsättning. Det är nog något som är känt och som han har sett och kommit underfund med, att det sånt händer. Jag ska i alla fall sluta här med att ge en liten bild. Jag tycker denna västbofromhet kommer allra tydligast och klarast fram. Det var i grannsocknen Lidhult. Jag vet inte om jag har varit i Lidhults kyrka. Åtminstone när jag växte upp i min barndom var den mycket svår att tala i. Den är nu renoverad ett par gånger om, så det har kanske blivit bättre. Men den är rätt så stor, och talade man för tyst så hördes det ju inte. Och talade man högt så bara sjöng det upp i taket, det ekade. Så att det var väldigt svårt att tala i det. Och jag var där och satt i kyrkan, och där satt två odalmän bakom mig. Den ena var en mycket trogen besökare i kyrkan. När de gick ut så kom följande samtal. Hörde du prästen idag? Nej, inte då. Hörde du? Nej, sa han, det gjorde jag inte. Jo, sa han, det var sant. Jag hörde att han sa, Jesu Kristi Guds sons blod rena från alla synder. Det är nog för mig. Jag har haft en härlig gudstjänst.